För er som var med här på gudstjänsten för 3 veckor sedan så kommer ni ihåg att ni bad för mig för att jag skulle åka iväg till Burma. Jag kom hem från Burma nu i tisdags och jag ska berätta lite kort om vad som har hänt där. Och jag har också filmat lite när jag var där men jag har inte hunnit klippa ihop det. Men så småningom om några veckor så har jag förhoppningsvis en liten film för att vi kunna visa upp. Men resan gick jättebra. Jag åkte dit för att tala på en konferens, en fortbildningskonferens för ett baptistsamfund i Burma. Och det var drygt 200 pastorer, församlingsplanterare, evangelister, andra församlingsledare som var med där på konferensen. Jag undervisade ur Daniels bok i Gamla testamentet. Och jag hade gjort utförliga föreläsningsanteckningar. Jag hade nästan skrivit ut allting där för min tolks skull. Så att han kunde hinna läsa igenom i förväg och se till att han förstod allting. Och ifall han behövde slå upp något ord eller så. Och när en del av dessa pastorer såg att det fanns anteckningar så ville de gärna få kopior. De som kan läsa engelska. Så att det blir många församlingar i Burma som kommer att få predikoserie ur Daniels bok nu de kommande månaderna, misstänker jag. Men en höjdpunkt för mig var för en vecka sedan, söndag förra veckan. Då talade jag på en ungdomsgrupp i en församling i Yangon som är den största staden i Burma. Och där var det drygt 500 ungdomar som kom ut till ungdomssamlingen. Och jag predikade där, en predikan som jag höll här i den här församlingen för ett tag sedan om Jesus och misslyckanden. En del av er kanske kommer ihåg det. Men jag anpassade då budskapet lite grann till målgruppen där. Och i slutet då ville jag gärna bjuda in människor, ge dem en möjlighet att ta emot Jesus och bli frälsta. Men jag visste inte riktigt vad som skulle passa bra i en sån kultur. För att i många asiatiska kulturer, om man ber människor att liksom lyfta en hand eller stå upp eller komma fram eller något sånt som är liksom synligt och offentligt, då gör man det inte för att man känner att man vill liksom ta emot Jesus, utan man gör det för att jag ska bli glad som den ärade liksom utländska predikanten. Och det ville jag inte att människor skulle göra det för min skull, utan för att de ville det. Så jag sa då att om du vill liksom börja följa Jesus och sånt, kom gärna fram efter gudstjänsten och tala med någon av pastorerna här framme. Och det var 2 unga burmesiska killar som gjorde det sen efter gudstjänsten. Så det var jättebra, så vi kan prisa Gud för det. Men som sagt, en liten film kommer om några veckor. Vi ska be tillsammans. Herre, jag ber att mina ord ska bli dina ord idag. För vår skull och för att du ska få äran, vi ber. Amen. Nu under vårterminen här i Söderhöjdskyrkan har vi en predikoserie som heter Resan genom Bibeln. Och vi har en bibelläsningsplan som ser ut så här. Det finns foldrar där på bordet på väg ut. Där det finns ett schema med en bibeltext här till varje dag eller 5 dagar i veckan som man kan följa. Det är 50 texter ur Gamla testamentet och 50 nytestamentliga texter. Och med dessa 100 texter då får man hela den röda tråden genom Bibeln. Allt från skapelsen och syndafallet till korsfästelsen, uppståndelsen och hela skapelsens återupprättelse i uppenbarelseboken. Så man kan ta en sån folder för att följa med i läsplanen. Eller så kan man ladda ner en app till sin mobil eller till paddan eller någonting. Den heter Bibelstund och där kan man också följa läsplanen. Om du vill ha mer information om appen så finns det sådana här röda kort där vid mixerbordet som du kan ta efteråt. Det är helt gratis. Hittills har vi sett hur Gud kallade en person, Abraham, och gav honom ett löfte som bestod av 3 delar. Att Abraham skulle ärva ett land och att han skulle bli far till en stor nation. Och att Gud genom Abrahams familj skulle välsigna hela världen. Vi har sett hur Abraham och hans son Isak och hans sonson Jakob, de trodde på Guds löfte trots alla uppenbara tecken på motsatsen. Alltså allting gick fel, verkar det som, i deras liv. Och det finns en judisk rabbin som kommenterar och säger så här att Första Moseboken är helt enkelt en hemsk liten såpa om en dysfunktionell familj. Och det är därför vi identifierar oss så starkt med den. Ja, alltså Jakob hade kanske svårt med sina kärleksrelationer eller olika trassel och trubbel och sånt med olika tjejer. Därför att hans far Isak också hade svårt med att älska Jakob. Isak hade ju föredragit Jakobs tvillingsbror Esau, som ni kanske kommer ihåg. Och Jakob förlorade sitt livs stora kärlek Rakel i barnsäng när hon födde Benjamin. Och till sist så fick Jakob barn med 4 olika kvinnor. Han fick som sagt 12 pojkar och flera tjejer med 4 olika kvinnor. Och så man kan bara tänka sig spänningen och intrigerna som måste ha funnits i familjen. Med så många barn och fruar och allt annat. Så jag brukar inte se, eller jag har aldrig sett på sådana tv-program som Sister Wives och En man och hans hustrur och Big Love och sånt. Men man kan tänka sig liksom sådana spänningar och intriger här i familjen. Nu, Abraham hade hört Gud tala väldigt tydligt. Han hade mött Gud som en rykande lampa då, som slöt förbund med honom. Jakob brottades med en ängel och han såg en stege som steg upp till himlen. Men när vi kommer till Josef idag så ser vi att Josef hade inget sånt. Inga mirakel, inga syner, inga änglabesök, inga stora överväldigande mirakel. Inget sånt. Och vi ser att i början av berättelsen om Josef så nämns inte Gud överhuvudtaget. Gud lyser med sin frånvaro, verkar som. Josef lever sitt liv i tyst lydnad och i förtröstan på en Gud som han inte kan se eller höra. Men jag tror att Josefs liv illustrerar väldigt tydligt att Gud fortfarande har kontroll trots de yttre omständigheterna som vi möter i livet. Nu om ni har följt med i läsplanen under veckan så vet ni att Josef var hans pappa Jakobs älsklingsson eftersom Josefs mamma var Jakobs sanna kärlek Rakel. Jakob borde ha fattat att detta inte var någon bra idé eftersom han själv hade vuxit upp i en familj där pappa och mamma hade var sin älsklingsbarn. Trots det så gav Jakob Josef en dyrbar fotsid dräkt, liksom en jättefin kappa som han hade. Josef hade också flera drömmar. Om kärvor som bugade sig ner, som böjde sig ner. Och han och hans bröder mycket riktigt tolkade det som att han drömde att bröderna skulle då böja sig eller buga sig framför Josef. Och det var ingenting som de blev jätteglada för, kan man säga. Bröderna tänkte först döda Josef. Men sen såg de möjligheten att tjäna en slant och sålde honom som slav till ett kameltåg som var på väg ner till Egypten. Josef sålde som sagt som slav till den egyptiska hovmannen som heter Potifar. Men Potifars hustru, hon tyckte Josef var lite tjusig sådär och försökte förföra honom. Och när han avböjde hennes sexuella närmanden, då hamnade han i fängelse på falska anklagelser om våldtäktsförsök. Han var i fängelset ett tag. Och där lyckades han också tolka flera drömmar som hans medfångar hade. Och sen en dröm som faron själv hade. Och som resultat av den här gudagivna förmågan att tolka drömmar så släpptes han ur fängelset. Och fick en mycket högt uppsatt position i Egypten. I regeringen där. Många år passerade och Josefs familj i Kanaan led hungersnöd. Josefs pappa Jakob, som vid det här laget var en gammal man, skickade några av sina söner till Egypten för att köpa mat, köpa spannmål. Josef kände igen sina bröder när han träffade dem. Men de kände inte igen honom, för att de bara tog för givet att han var död eller någonting. De skulle inte se honom i någon högt uppsatt position. Josef var till synes en framgångsrik man. Han hade mycket makt. Men på insidan var han fortfarande en trasig människa som längtade fortfarande efter sin familjs kärlek. Bröderna intygade att de var ärliga. De sa, nej, vi är inte spioner, vi är ärliga. Vi är ansvarsfulla män. Men på insidan så präglades de fortfarande av skuld på grund av det som de hade gjort mot sin bror Josef. Så vi ser att Josef leker ett rävspel med dem för att sätta dem på prov. Att se om de verkligen har förändrats eller inte. Och han lägger en silverbägare i sin bror Benjamins väska. Och Benjamin var Josefs helbror. Det är den enda som hade samma mamma som Josef. Och sen när bröderna är på väg tillbaka till Kanaan, så kommer de egyptiska vakterna där på Josefs instruktioner och öppnar upp Benjamins väska och hittar den här silverbägaren. Och de anklagar honom om stöld. Alltså Benjamin är helt oskyldig. Han vet ingenting om det här. Ja. Och Josef blir jättesträng mot dem. Eller låtsas vara jättesträng. Och kräver då att Benjamin blir slav i Egypten. För det som han har gjort. Men han gör det bara för att se om bröderna verkligen har förändrats. Alltså bröderna var mycket villiga att sälja Josef som slav till Egypten. Att bli av med honom. Men skulle de nu förråda ytterligare en broder? Skulle de förråda Benjamin och låta honom bli slav i Egypten? Men när bröderna säger nej, men vi kan inte göra det. Så det är liksom vår pappas älsklingsson och sånt. Vi kan inte låta honom vara här. Ta mig istället, säger en av bröderna. Ta mig istället. Och det är då att Josef förstår att ja, nu har det faktiskt hänt någonting. De här killarna har mognat. De har förändrats. De är villiga att ta ansvar. Och det är endast då när Josef förstår att de har förändrats. Att han visar sin sanna identitet för sina bröder. De försonas och Josef ber dem att hämta sina familjer i Kanaan och leda hela släkten ner till Egypten och bo där. Och han ska se till att de får bra platser att bo där de kan liksom få åker och bruka marken och allt annat. När deras pappa Jakob så småningom går bort efter 17 år efter det att de kommer till Egypten, så är bröderna fortfarande rädda att Josef vill hämnas. Trots att de har varit i Egypten i 17 år, är fortfarande rädda att Josef vill hämnas. Men Josef hade ju redan förlåtit dem. Han sa ju det när de först kom till Egypten 17 år tidigare. Han sa redan då att det var för att rädda liv att Gud hade skickat honom till Egypten i förväg, före sina bröder. Så Josef kunde se liksom Guds stora plan i det hela. I allt misär och lidande och allt annat fängelset och allt annat som han hade gått igenom. Han kunde se Guds tydliga hand i det som hände. Och nu bekräftar han det i Första Mosebok kapitel 50 och vers 19 och 20. Och där säger Josef till sina bröder, var inte rädda, jag är inte Gud. Alltså med det som menar han, jag ska inte döma er. Det är inte mitt jobb, det är inte min uppgift att döma er. Det är Gud som tar hand om det. Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Och just den här versen, ni ville mig ont men Gud har vänt det till något gott. Det är ju verkligen temat för Josefs liv här i Första Mosebok. Alltså berättelsen om Josefs liv är ju en berättelse som passar in i Bibelns röda tråd. Trots yttre omständigheter har Gud fortfarande kontroll. Josef träffade som sagt aldrig några änglar. Han hörde aldrig Guds hörbara röst. Han såg inga spektakulära mirakel. Och när han såldes som slav och när han satt i ett egyptisk fängelse så undrade han säkert varför han fick genomlida allt det här. Vi förstår inte alltid varför vi drabbas av misslyckanden eller ondska. Men Gud har fortfarande kontroll. Gud är inte orsaken till det onda som sker. Men Gud kan använda det. Gud kan använda till och med ondskan som människor orsakar för sin ära. Och som en del av sin stora plan för mänskligheten. Nu när jag kom hem från Burma i veckan så fick jag ett mejl från en gammal vän som är finsk-amerikan. Och hans pappa var präst i Finland i den finska kyrkan. Och han och hans hustru åkte ut till Burma på 1930-talet som missionärer. Och de var där bara ett par år när de fick lämna Burma på grund av hälsoproblem. De kände sig som losers. Undrade vad Gud höll på med. De hade inte lärt sig språket ordentligt. De hade inte lett någon till tron. De hade startat inga församlingar. Och kort efter det att de kom hem till Finland så fick pappan en kallelse att bli pastor på en finskspråkig församling i New York City. Så han flyttade med familjen till New York sommaren 1939. Den 1 september 1939 chockades världen när Hitlers armé invaderade Polen. Och det var början på andra världskriget. Och ett par månader senare så anföll Sovjetunionen Finland. Och min väns pappa fick ett telegram från den finska missionssällskapet. Och som berättade att hela bankväsendet i Finland höll på att braka samman på grund av kriget. Och nu var det inte möjligt för missionssällskapet i Finland att skicka pengar till de finska missionärerna runt om i världen. Så de undrade om inte den här pastorn i New York, om inte han kunde samla ihop pengar från finska församlingar i Amerika. Vilket han gjorde under hela andra världskriget så att de finska missionärerna runt om i hela världen kunde fortsätta med sitt viktiga arbete under hela kriget. Han kände sig misslyckad som missionär i Burma. Men Gud använde dessa omständigheter och vände det till något gott. Och gjorde att han kunde underlätta för hundratals missionärer att fortsätta med sin mission under kriget. På 1980-talet bodde jag på Island. Där jag jobbade med motsvarigheten till Credo med studentevangelisation på Islands universitet. Härlig bild, eller hur? Jag bodde på Island i 4 år. Jag lärde mig språket och fascinerades över det karga landskapet på Island. Men jag var otroligt ensam. Alltså, jag har aldrig varit så ensam i hela mitt liv. Jag kände att jag inte hade några riktiga vänner. Och jag var helt kass på evangelisation och det var det som jag skulle göra. Jag kände mig verkligen misslyckad där som student evangelist. Det var inga studenter som kom till tro. Ja. Och när jag sen flyttade till Sverige, ja, undrade jag om inte det hela inte hade varit ett stort slöseri med både tid och pengar. Jag hade ingen bestående frukt av för att visa upp för mina 4 år på Island. Men en person som jag lärde känna när jag bodde på Island var en italienare som hette Stefano. Och han hade disputerat med en doktorsavhandling i geologi, alltså stenar. Och när jag träffade honom så jobbade han med ett forskningsprojekt med vulkaner eller någonting på Island. Och när vi träffades och han upptäckte att jag var kristen så lyste upp hela hans ansikte. Så säger han, oh, är du kristen? Jag har en massa frågor för dig. Så fortsatte han, jag vet inte om jag är katolik eller protestant eller vad, men jag bara vet att när jag läser i Bibeln så tror jag på det. Så att, ja, det visade sig att Stefano hade bott i Berlin innan han kom till Island. Och där han hade träffat några troende tyskar. Och de hade vittnat för honom, de hade gett honom en tysk bibel. Och när Stefano kom till Island så var han också väldigt ensam i den kalla, mörka isländska vintern. Så han satt i sitt hyresrum och började läsa i den här bibeln. Nu både Stefano och jag är mycket språkintresserad och vi hittade väldigt snabbt till varandra som vänner. Och vi träffades ofta för att diskutera alla grunder i den kristna tron. Vi läste Bibeln tillsammans, vi bad tillsammans, vi pratade om allting om att liksom, om man behöver liksom, bekänna sina synder och bikta för en präst. Eller, och hur det var med liksom, förlåtelse för gamla sexuella synder och liksom, hur man kan hitta Guds vilja i livet och allt. Vi diskuterade allt det här. Efter bara några månader så var hans tid på Island slut och han åkte hem till Italien. Och sen tappade vi kontakten. Under åren som gick efter det så utvecklades internet. Och för cirka 10 år sedan så tänkte jag på Stefano. Så jag googlade honom och hittade honom. Stefano hade läst teologi och disputerat med en andra doktors avhandling, den här gången om i hebreisk exegetik på London School of Theology. Och han jobbar nu som bibelöversättare i Sibirien. Han har bidragit till översättningen av Lukas evangeliet till evenki, ett språk som är längst borta i Sibirien, och Nya testamentet på bashkiriska. Han har också arbetat med bibelöversättningar på chantiska, lesjinska, mansiska och romo och var konsult till den senaste versionen av den tyska bibeln Hoffnung för alla. Vem hade kunnat ana att Gud kunde använda en ensam amerikan och en italienare med en tysk bibel på Island för att göra det möjligt för hundratusentals människor i Sibirien att läsa Bibeln på sitt modersmål. Vi vet inte varför vissa saker händer oss i livet. Ibland får vi se mycket senare hur Gud kan använda svårigheter och motgångar och till och med ondskan som andra människor gör i vårt liv. Men inte alltid. Josef fick aldrig se att israeliterna växte till en stor nation. Han fick aldrig se hur han var en del av Guds plan för att rädda hela världen. Han fick bara se en liten, liten del av bilden. Han försonades med sina bröder. Han fick träffa sin pappa igen. Jag vet inte vad du har varit med om i livet. Kanske misslyckanden av olika slag. Kanske rent av ondska som andra människor har gjort mot dig. Jag kan inte förklara för dig varför just du har fått gå igenom det som du har varit med om. Men en sak vet jag. Och det är att oavsett vad du har varit med om, att Gud kan och vill vända det till något gott. Vi ber. Herre, vi vet att du är en Gud som är aktiv och verksam. Även om du gör det i det fördolda. Även om det inte är uppenbart för oss vad du håller på med. Så vet vi att trots alla omständigheter som vi möter i livet så har du fortfarande kontroll. Så Jesus, jag ber för alla som är här idag, för varje man, kvinna, ungdom som är här. Som kanske kämpar just nu och förstår inte varför de, just de har fått gå igenom just det där. Så jag ber Jesus att du kommer med din heliga ande och du fyller dem och ger dem av din frid. En förtröstan om att du ser och du har fortfarande kontroll. Vi ber detta i Faderns och Sonens och i den heliga andes namn. Amen.